Säg gärna till någon medan du sätter dig: Gud är trofast. Gud är trofast. Tack för att ni är här idag och firar gudstjänst tillsammans med oss. Jag är så glad över att få dela ett ord tillsammans med er idag. Är det någon som har fått smuts i ögat någon gång? Eller som jag fick en gång när jag för många år sedan jobbade med ute i skogen. Jag röjde och vad det gjorde, fällde träd. Och så fick jag en gren som smällde till mig i ögat. Och fy vad det gjorde ont. Och det var en riktig rejäl rispa. Så på kvällen där, jag hade så fruktansvärt ont. Så jag var tvungen att åka in till sjukhuset. Så de fick ge mig en sån här dundergrej då, som gjorde att den här smärtan försvann. Och jag fick en lapp för ögat. Och det tog några dagar, så var det bra. Men vad det slog mig var att den här lilla rispan i mitt öga, det påverkade hela min kropp. Jag blev liksom liggande i sängen och kunde inte göra någonting i stort sett. Det var fruktansvärt jobbigt. Den här veckan så har jag haft bilen inlämnad också på glasverkstaden. För jag fick en rejäl spricka på min jobbbil. Och jag har åkt med den sprickan ganska länge. För ibland man drar ju sig för att liksom ta tag i vissa saker. Man har mycket att göra. Jag har mycket att göra. Nu fick jag lämnat in den. Och de bytte vindruta så att den blev helt hel. Och de bytte torkarblad. Så när det regnar och man sätter på vindrutetorkarna så blir det så här fantastiskt klar och fin sikt. Och det är väldigt roligt att köra. Oj vad mycket det påverkade. Idag ska jag tala om vad vi ser. Jag ska tala om, jag har som rubrik, öppnade ögon. Eller öppna våra ögon. Hur mycket vår syn påverkar hur vi lever. Påverkar våra liv. Vi ska gå in, jag ska läsa ett bibelord först som Jesus talar från bergspredikan. Så vi kan ta det först, Matteus 6 och 22. Tror vi får det här upp också. Fantastiskt. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga, men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det är precis så. Om man har en rispa i ögat, om man har smuts i ögat, så påverkar det hela vår kropp. Och det är hur vi ser på saker. Det påverkar väldigt mycket vilken inställning vi har till, eller hur? Vilken attityd vi bemöter det med. Hur vi ser på livet påverkar jättemycket hur vi bemöter livet, eller hur? Hur jag ser på en annan människa påverkar mig väldigt mycket hur jag bemöter den andra människan. Det kan vara fördomar, det kan vara olika saker i mitt liv som påverkar hur jag bemöter andra människor och hur jag bemöter olika situationer. För så tror jag att det här med att Gud ska ge oss putsade ögon är väldigt viktigt för vi ska kunna leva som Gud har tänkt. Vi ska gå till ett bibelsammanhang som handlar om det här, hur vi ser på situationen, som också handlar om att Gud kan ge oss en andlig blick in i det som verkar vara något annat. Och hur Gud kommer öppna våra ögon så att vi ser hans verklighet in i situation. Och då ska vi gå till andra kungabok. Andra kungabok 6 och 1. Jag tror vi kommer få hjälp att få verserna här också på bakom mig så att du kan hänga med. Jag kommer läsa igenom alla de här verserna. Du får gärna skriva upp och ta med dig, anteckna bibelorden. Vissa bibelord kommer jag bara citera idag. Då får du gärna skriva ner dem om du vill titta på dem mer när du kommer hem sen, går bra. Kungen i Aram, han låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger, sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta och han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom, alltså Elisa. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o, min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: frukta inte. Det som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När arméerna drog ner mot honom bad Elisa till herren och sa: slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem: det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till en man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisa: herre, öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem sa han till Elisa: ska jag hugga ner dem? Min fader, ska jag hugga ner dem? Han svarade honom: du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem och låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen. Då lät han laga till en stor måltid åt dem och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte några mer arameiska strövskaror in i Israels land. Alltså för det första, Gud uppenbarade för profeten fina strategi, eller hur? Visst är det fantastiskt? Det fanns inte ens någon infiltratör, utan Gud uppenbarade för profeten så att Israels folk kunde vara steget före. Jag tror att vara en profetisk församling, ja, det handlar om, tror jag, självklart att vi profeterar över varandra. Att vi delar profetiska ord, men jag tror att det är så mycket mer. Att vara en profetisk församling, det tror jag handlar om att se och gå före och göra precis som Elisa här, att han var förberedd. Han gick och var steget före. Jag tror att Gud vill att vi ska vara steget före. Att vi ska, när vi rör oss med honom, då rör vi oss under radarn. Då rör vi oss i det som Gud har för oss. Och vi är proaktiva. Vi ligger steget före fienden. Jag tycker det är så häftigt med korset och allt det här. Hela den här, alltså när Jesus ska korsfästas. Hur fienden tror att han har triumferat, han har segrat. Och han förstår, fienden förstår ingenting. Att det som ser ut som ett misslyckande, det blir vår seger. Jesus dör och uppstår igen. Och jag tror att Gud har kallat oss att vara en profetisk församling. Men då behöver vi ha ögon som ser. Elisa öppnade tjänarens ögon så att han såg. Och vad såg han för någonting? Tjänaren, han först när han vaknade på morgonen. Och jag tror att vi kan alla identifiera oss och känna igen oss med det. Jag tror vi har alla vaknat någon gång och känt: oj, hela staden är omringad. Hela mitt hus, hela mitt liv. Jag bara känner mig så missmodig och så tyngd och så: åh Gud, hur ska det här gå? Ni behöver inte räcka upp hand, för jag tror vi har alla varit där. Vi har alla varit i den situationen. där vi upplever det tufft och det missmod. Och vi ser liksom i det mänskliga våra omständigheter. Vet, vissa veckor och vissa dagar, då kan det vara extra mycket. Det är ju så, vissa perioder i livet kan det vara så mycket på en gång som bara skjuter emot oss. Men det är så fantastiskt när vi läser hur det profetiska fungerar här. Och hur Elisa öppnar tjänarens ögon. Och vad är det han ser för någonting? Jo, han ser inte det mänskliga längre, utan han ser in i vad sker liksom under radarn. Han ser i anden att de som är för, de som är med i striden är så många fler. Och plötsligt så ser han hur hela berget är omringat av eld, av vagnar och hästar. Och hur Guds armé, Guds övernaturliga armé, är så mycket större än det motståndet som kom emot dem. Och det sker ett mirakel. Det sker ett mirakel att de som kom emot dem blir förblindade, hur de leds bort. Och de får till och med betjäna fienden, eller hur? De slår inte ihjäl dem, utan de ger dem mat och vatten. Jag tycker det är Guds rike. Det vänds. Det som är negativt, det som kommer emot oss, det som till och med kan kännas som våra fiender, vill Gud röra vid. Jag tror det var fler än mig som tittade på en dokumentär i veckan om Bergsjön. Lite handuppräckning då. Var det någon mer än jag som tittade på Josefsson? En uppföljning från 1994. Och han gick in och lyfte lite på locket om gängkriminaliteten och en del andra saker när det gäller Bergsjön. Och jag tror att det var fler än mig som blev väldigt berörd och väldigt tog grepp tag i mitt hjärta. Och hur en säkerhetsvakt som hade blivit misshandlad av ett gäng berättade hans story. Hur 15 stycken kom emot honom och misshandlade honom. Och han nog mirakulöst överlevde. Jag var på Hope for this Nation här i fredagskväll. Det var fantastiskt. Och under lovsången, när jag står där, så bara ser jag för mitt inre hur jag ser den här säkerhetsvakten. Och jag ser liksom de här blodiga bilderna. Och så ser jag plötsligt hur Jesus ligger där. Jag ser liksom hur Jesus har gått in, och han går in och han identifierar sig och han ställer sig där i den här situationen. Så kände jag bara, Jesus, de här gängen, Gud kan förvandla dem. Gud vill förvandla dem. Gud vill nå in på de mörkaste platserna. Ingen människa är omöjlig. Jesus har betalt ett pris för varje människa. Och kan 15 personer sätta skräck i en hel stadsdel, och kanske en hel stad, vad kan då inte Guds församling, när vi går i den auktoritet som man har, för åstadkomma och förvandla, eller hur? Det kände jag, det reste sig någonting i mig. Det är dags att börja be för Bergsjön igen. Det är dags att börja be för det som kommer emot oss. För vad ska vi göra? Vi ska betjäna med vatten, vi ska betjäna med mat. Vi ska till och med betjäna de som förföljer oss. Har Gud kallat oss. Han har sagt att vi ska be för de som förföljer oss. Vi ska förbe för de som kommer emot oss. Amen. Så frågan är vad vi ser i anden. Vad Gud uppenbarar för oss. När vi tänker på Sverige, när vi tänker på vårt land. Vad ser vi då för någonting? Vad är det som kanske grumlar våra ögon? Vad är det som grumlar våran blick? Och hur ser vi på Sveriges folk och på hur Sveriges folk ser ut idag? Det är en viktig fråga, eller hur? Det är en viktig fråga på hur vi identifierar. Om man scrollar igenom Facebook som jag gör ibland. Jag tror att det är fler än jag som gör det. Inget man behöver försöka. Så är det. Och det är jättemycket som kommer emot den, eller hur? Av negativt. Det är jättemycket som vill trycka ner och vill liksom grumla vår syn. Men det är också jättemycket som jag blir så uppmuntrad av. Det är så mycket jag ser som är positivt. Och jag tror att när man scrollar igenom de där mediaflödena, hur lätt är det inte att se som tjänaren gjorde, att vi tittar ut på hur hemskt det är, hur förskräckligt det är och motståndet och vad som händer med vårt land. Men jag tror att den helige ande vill öppna våra ögon så att vi ser vad han håller på att mobilisera i vårt land och vad han vill göra. Eller hur? Han vill ge oss trons ögon. Och jag tror att vi ska gå härifrån idag. Det är min bön. Att jag ska gå härifrån idag tillsammans med er. Med lite mer tro på vad Gud vill göra med vårt land. Och att han kan förvandla vårt land. Han kan förvandla en stadsdel. Han kan förvandla städer. Och han kan förvandla landsbygden och byar. Han kan förvandla hela vår nation. Amen. Ska vi se vad jag var. Några exempel på det här med att se det naturliga och se anden. Jag tänkte på två grejer när det gäller Jesu liv. Det ena är Jesu födelse. Så finns det en fantastisk man som heter Simeon. Och det fanns en profetissa som heter Hanna. Vi kan läsa om det i Lukas 2:22. Jag tänker när Jesus föds där. Det är ju inte alla som ser och förstår vad det är som händer. Men det finns några som ser och som förstår vad som händer. För då står det att när tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Jag hoppar ner till vers 25. På den tiden fanns det i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet, Jesus, för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Vers 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning. Alltså tänk vad många där i templet som troligtvis inte ens lade någon märke till Jesus barnet. Men vi hade några som levde i anden här, eller hur? Simeon och Anna, de såg, det här är någonting mer. Och vad var det de såg? De såg ju inte bara med sina fysiska ögon utan de såg ju med anden, eller hur? De såg i det andliga vilken tid de var i, vad som var dags att fullbordas, vad som skedde. Och jag tror att vi ska se den tid vi lever i och se med trons ögon på vad Gud gör. Och inte låta oss förskräckas eller tänka negativt om det som sker, utan se vad vill Gud göra och vad är det han sänder i vår väg just nu i vårt land. Och sen så drar vi igenom nästan hela Jesu liv. Många, många, många år. Och så rider Jesus in i Jerusalem. Och det är ju värsta festen, eller hur? Woo! Palmblad och man slänger ut mantlar och Jesus går där på mantlarna. Och alla bara, nu kommer äntligen han som ska befria oss från romarrikets förtryck. Åh, äntligen någon som kan ta tag i den här situationen som gör något åt det. Åh, nu har vi levt i så många år och nu kommer han äntligen. Undrar om inte han ska bli nästa statsminister. Något i stil med det kanske, en del tänkte. Oh, det var värsta festen. Och så inte så lång tid efter. Så är det inte lika festligt. Det är inte lika många som är kvar. Det är väldigt få som är kvar vid korset. Eller hur? Som ser vad som sker egentligen. Jag tror ju att väldigt många väntade på en politisk lösning. Eller hur? Att nu måste någon ta tag i den här situationen. Konfrontera den här situationen. Och fixa till det. Och jag tänkte, vilken frestelse. Hur många gånger är det inte jag har tänkt så? Nu måste någon ta tag i den här situationen. Hur lätt är det inte, eller hur? Att gå med i den där skaran. Och inte se vad är Guds väg. Förvandlade hjärtan. Hur lätt är det inte att jag går in och blir så hård och fördömande. In i en situation. Mot olika människor. när Jesus har sagt och kallat att vi ska älska. Jesus vill frälsa och förvandla. Ja, amen. Jag sätter mig själv i den. Jag har själv gjort det så många gånger, men jag får omvända mig och vi får omvända oss och se vad Gud vill göra. De spikade upp en hånande skylt där det stod judarnas konung. Men Gud hade en väg. Gud hade en väg till förvandlade hjärtan för en förvandlad nation. Men nu ska jag ta fram någonting här. Jag var hemma hos mina föräldrar igår. Vi firade pappa lite förskott som fyller 80 år, helt ofattbart. Och jag frågade, har du något gammalt fönster? Och det hade han ju såklart, det är så bra. De har ju allting. Tänk att ni ska inte gå härifrån idag. Ni ska inte kunna glömma det här budskapet idag, är min tanke. Så därför tar jag fram ett fönster för alla. Det är så bra när man ser något, eller hur? Jag behöver nog ha hjälp här, Johannes. Men det var väldigt skitigt, eller hur? Det är helt liksom som det var. Väldigt smutsigt fönster. Så jag tänkte att vi ska göra en så här profetisk handling idag. Det är bra, va? Om vi tänker att det här är våra andliga ögon, så tror jag att Herren vill putsa dem. Vi är rätt kassa på att putsa fönster hemma. Jag får nog erkänna det. Tur inte Maria här nu. Men det händer ju. Men det är inte högsta prioritet att fönstren är putsade hemma. Det kan jag inte säga att det är. Man är ju liksom glad för den städning som hinner med. Men ibland händer det. Och det är fantastiskt när man putsar fönstren. Jag vet inte vilken sida det är på nu. Så nu putsar vi. Åh! Det är ju bra att kunna se ut och se in, eller hur? Ja, lite bättre. Ja, jag ser mer och mer faktiskt. Ja, vi får väl nöja oss med en ruta idag då. Vi fortsätta med, det kan stå där. Vår syn kan grumlas. Jag ska bara ta vid lite där Anders predikade i söndags. För jag tror också att det är någon fortsättning idag på det. För vad är det som kan grumla vår syn? Ja, jag tror att det finns väldigt, väldigt många saker. Men jag ska bara nämna några. Jag tror att missmod är en sån sak som lätt angriper oss. Anders var inne på det här att inte tappa modet i söndags. En oerhört stark predikan. Ouppfyllda förväntningar. Saker som vi känner att vi inte kan leva upp till. Kanske sina egna förväntningar eller andras förväntningar. Gör att vi tappar modet. Och jag tänkte på Gideon. Domarboken 6 står det om Gideon. Jag tänkte lite på honom inför den här predikan också. Men hur såg Gideon på sig själv? Gud kallade honom att göra någonting åt sin situation. Och han tänkte inte så jättehöga tankar om sig själv, eller hur? Utan han tänkte att det är bättre jag går och gömmer mig. Försöker överleva den här situationen. Men Gud kallade honom. Gud uppenbarade sig för honom och sa att jag är med dig, du tappade stridsman. Och han kallade honom att göra någonting åt sin situation. Att se vad Gud hade kallat honom in att förändra in i hans situation. Jag tror att Gud vill lyfta av och lyfta bort och tvärta bort missmod i våra liv. Missmod kan komma från egen ambition. Jag tänkte också på Titanic när det gäller den punkten. Egen ambition. Att göra någonting väldigt bra. Att vi vill framstå. Och skapa någonting. I oss själva. Men jag tror att det är något vi bara måste dö bort ifrån. För det är bara Gud som kan göra det där. Det är bara Gud som kan förvandla dig och mig. Det är bara Gud som kan förvandla ett land. Jag tror att vi ska lägga bort missmod. Jag tror vi behöver lägga bort egen ambition. Men sen kan också väntan kan tära. Ordspråksboken 13 och 12 säger: förlängd väntan tär på hjärtat Uppfyll önskan eller ett livets träd. Simeon, han hade väntat, stod det. Men han hade behållit fokuset. Jag tror att vi kan ta tillbaka fokuset. För ibland tär väntan på hjärtat. Och vi kanske har förväntat oss någonting. Vi hade en förväntan på något och det blev inte så. Och vi tänker, ja, vi får släppa det. Men ibland fastnar det och det sätter sig en besvikelse. Och jag tror att Gud vill putsa bort den besvikelsen i våra liv. Och det är något som han kan göra. Han får göra det. Och han vill hjälpa oss att få ett nytt mod, ett nytt hopp. Där väntan har tärt och gjort att vi har liksom gett upp. Sen tror jag också att Gud vill att vi ska putsa bort sentimentalitet faktiskt. De här senaste veckorna har vi tittat på gamla saltkråkan. Nu vet jag inte riktigt hur många det är som är med mig här. Alltså jag älskar saltkråkan. Jag är som ett barn. Vi sätter oss som familj och så kollar vi på saltkråkan. Och jag liksom gråter lite. Jag blir liksom röd av saltkråkan. Ja. Det händer något när man får barn, så som man kunde säga. Ja, jag tycker det är helt underbar. Så det har varit liksom så här höjdpunkten nu. Vi sitter tillsammans som familj. Men så har jag också tänkt på det här. När man ser saltkråkan så representerar det ju en tid. Det gamla Sverige. Men jag har också blivit lite konfronterad i mitt inre. För vad är det jag attraheras av med saltkråkan? Är det en sentimentalitet? Tänk om det blev som på den tiden igen. Och här tror jag är något faktiskt som jag kände inför den här dagen att Gud pekar på. Att Sverige kommer aldrig se ut så igen. Och vi måste acceptera det. Och försonas med att Gud har en ny tid för Sverige. Eller hur? Vi kan glädjas över det. Det finns jättemycket som är fantastiskt gott. Man bara tittar på hur artiga barnen är. Och vi har kunnat tala om mycket bra saker med våra egna barn när vi sett saltkråkan. Det är jättebra. Men Gud vill göra någonting nytt. Jag tror att Gud ska öppna våra ögon så att vi ser det nya Sverige som han har. Och det är något som han utbreder, hans rike. Hur lätt är det inte att gå på en politisk populism i det? Jag vill bara sticka ut hakan lite. Jag tror att vi ska ha tag på vad Gud vill göra med vårt land. Och det kommer inte bli som det var då. Egypten, eller Israels folk längtade tillbaka till köttgrytorna i Egypten. Det ska vi inte göra. Jag ska bara ta några ord vad Gud säger. Han säger i Jesaja 55:8 att så mycket högre är Guds tankar. Jag tror vi kan få det här också. För jag tror att Guds ord torkar rent våra ögon. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. För så mycket högre, tror jag kommer det här, va? Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Johannes 3:16 säger, så älskade Gud hela världen. Matteus 12:15 står att Jesus botade alla. Jesus vill betjäna vårt land. Matteus 9:35 så gick Jesus omkring alla städer och byar. Undervisade deras synagogor och prikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus vill möta alla människor. Jesus vill betjäna vårt land. Han vill betjäna oss. Han är god. Matteus 6:30. 5 bröd och 2 fiskar mättade 5000 människor. Män, står det till och med. Bara männen. Det var ju säkert jättemånga barn och kvinnor. Och det blev 12 korgar över. Han var på ett bröllop och gjorde 600 liter vin. Det är ju helt otroligt. Och så säger han då att den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större. än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jag tror att Guds ord ger tro och det tvättar bort missmod. Det tvättar bort besvikelse. Det tvättar bort det där som gör att vi som tappar Guds syn, Guds fokus på den situation och tid vi lever i. Och jag tror att nu ska vi ta emot de ögonen som Gud har. Vi ska tillåta oss att bli tvättade på våra ögon och vi ska proklamera ut Guds rike. Så jag lämnar över till Johannes så ska du få ta det här vidare.
Så jag tror att det vi ska göra nu är att vi ska bara be tillsammans. Vi ska be tillsammans för vårt land. Vi ska be tillsammans att få tro, att få se vad det är som Gud gör. Att få se, precis som Jesus gjorde, att han såg vad fadern gjorde. Och han sa att jag gör inget annat än det som jag ser min fader göra. Jag tror att han kallar oss till att vara sådana också. Att vi ska se vad vår fader, vår pappa Gud gör i den här staden där vi är. Och att vi också ska få se det så att vi får tro för det och få vara med och göra de verken som han kallar oss att göra. Så jag vill att vi reser oss tillsammans. Jag skulle också vilja att ni lovsångsledare kan komma fram och leda oss lovsång och uppfylla så när vi ber tillsammans. Men vi börjar med att be tillsammans. Så vi tackar dig, himmelska fader, för det ord som vi får ta emot här idag. Vi tackar dig Gud för att du talar tro över vårt land, över Sverige. Vi tackar dig för hur ditt ord bara talar tro in i våra liv. Vi tackar dig för det som du gör Gud, för varenda församling som du har planterat i den här staden Gud. Vi tackar dig för allt som vi får se dig göra i vårt land, vår stad. Men ber om att få se mer, för vi vet att du har så mycket mer, Gud. Tackar dig, Gud, för att din plan är så mycket större. Det du gör, Gud, är så mycket större. Att det finns utrymme för var och en av oss. Du har kallat var och en av oss har en plats i den planen, Gud. Var och en av oss har en plats i den planen, i det som du kallat oss till. I det som du vill göra här, Gud, genom oss. Så vi bara ber dig helige ande, kom med tro i våra hjärtan. Kom med tro i våra hjärtan på det som du vill göra Gud. Och vi står upp tillsammans nu för vårt land. Vi står upp tillsammans för Sverige. Vi står här för att be för det här landet Herre. Land som du har kallat, din namn Jesus som du älskar. Land som har helt förlorat i mörker. Vaken och lyckan. Sån en ondska som du kallade, som du skickade missionärer till. Det här landet fullt ut, att din kärlek ska få nå ut till varenda människa, att din kärlek ska få nå ut här Herre Jesus, att vi ska få se människor möta dig Jesus, precis som vi har fått möta dig Jesus, vill vi se människor få syn på dig Jesus, få möta dig. Åh Herre, vi ber för all tomhet, för all sår, alla som är sårade, alla som saknar någonting att leva för, att de ska få möta dig Jesus. Be att du ska få resa upp det här landet igen till att leva i rättfärdighet, ljus och inte mörker, det som är rätt och det som är gott Gud. Be att din sanning ska få komma till människor som lever i förvirring Herre. Bara ber Gud att du ska få göra det du vill med det här landet. Vi står upp tillsammans och vi ber för Sverige nu Herre. Ja, vi ber för Sverige. Ja, Jesus, kom.